kännetecknar just vår tid, så är det enhetssträvandena som särskilt träder i förgrunden. Gamla samfundsidentiteter luckras upp och vi ser allt mer av både samfundssammanslagningar och ekumenistiskt samarbete. Det är många som gläds över det här och betraktar det som sker som en uppfyllelse av Jesu bön om att alla hans lärjungar ska vara ett för att världen ska tro. Parallellt med dessa enhetssträvanden har också en helt förändrad syn på den romersk-katolska kyrkan vuxit fram. Och jag ska ge två exempel på det. Det första, det hämtar jag ifrån Livets ord, den omtalade församlingen i Uppsala som leds av pastor Ulf Ekman. När den dåvarande påven Johannes Paulus den andre år 1989 besökte Sverige, så skrev Ulf Ekman så här i församlingens tidning Magasinet. Det är tragiskt att se att intellektuella, sekulariserade kristna med glädje tar emot ett religiöst system som är antikristligt. De riter och processioner som utförs drar inte ner Guds härlighet. De öppnar upp för religiösa andemakter. Det enda som kan rädda Sverige är reningen i Jesu blod, inte falsk ekumenik. Men nu, 20 år senare, så är situationen, som många av er vet, en helt annan. Katolska böcker säljs nu i församlingens bokaffär. Katolska präster kallas som talare på konferenser. Och den svenska katolska biskopen Anders Arborelius välkomnas som ärad gäst i församlingen som talare. Det andra exempel som vi nämner på den här helt nya synen på katolska kyrkan hämtar jag från tidningen Dagen, där den inflytelserike pingstpastorn Peter Halldorf för 2 år sedan skrev att kristna måste, citat, böja sin nacke under kyrkan och bejaka Petrus ämbetets legitimitet, slut på citat, detta för att då enheten ska bli verklig. I schmalkaldiska artiklarna, en av de lutherska bekännelseskrifterna, så skriver Luther så här, då i motsats till Halldorfs uppfattning. Men påven vill inte lämna tron på Kristus i fred, utan säger att man måste lyda honom om man ska vara salig. Detta vill jag vi icke göra, utan hellre dö i Guds namn. Vad kan då den här nya attraktionskraften hos den katolska kyrkan bero på? Vi kan tänka på vad som står i Kristens resa, den berömda allegorin av John Bunyan som skrevs på 1670-talet i England. Han menade att jätten påve, som tidigare hade skördat många offer bland vandrarna. Kristen är ju på väg från staden fördärv till den himmelska staden. Att vandrarna som har vandrat på den här vägen tidigare, många utav dem hade fallit offer för jätten påve. Men nu, under John Bunyans tid, så hade påve blivit så ålderdomsskröplig och svag att han inte utgjorde någon fara längre för pilgrimerna. Vi kan väl titta på hur han ser ut i ett kopparstick ifrån boken. Se om det kan komma upp här så småningom kanske. Det var nämligen så här, menade John Bunyan, att genom reformationens andliga genombrott, där under strid den bibliska sanningen uppenbarats, så hade påve mist sin makt över människornas sinnen. Men idag så har alltså påve återfått sin kraft och lyckas vinna många konvertiter från protestantiska samfund. Och personligen så ser jag denna katolska kyrkans förnyade attraktionskraft som ett tecken på att vi lever mycket nära världens slut och Herrens återkomst. Och det är därför som jag kallar det här föredraget i dess första led sluttidens ekumenism. Varifrån hämtar då denna nya attraktionskraft sin styrka? Det är ju på grund av avfallet inom kristenheten i stort, som kanske aldrig någonsin varit större än vad det är idag. På grund av de nordiska folkkyrkornas uppenbara avfall från kristen tro, så är det idag inte så få som blir konvertiter. Påvens kyrka är det ju ändå något med, tänker man. Den är världsvid, har över 1 miljard medlemmar och den har en lång historia och den låter sig inte så lätt påverkas av tidens moralupplösande trender. I den katolska kyrkan så finner man till exempel ett värn emot aborter och den homosexbejakelse som annars möter i både samhälle och kyrka. Någon har kanske undrat över titeln till det här föredraget, sluttidens ekumenism och biblisk ekumenik. Vad menas med ekumenism och vad menas med ekumenik? David Hedegård skrev en gång i tiden en bok som hette Söderblom, påven och det stora avfallet. I den andra, väsentligt utökade upplagan, hette boken Ekumenismen och Bibeln. Och i den boken går Hedegård till kraftfullt angrepp mot kyrkornas världsråd och det ekumenistiska arbete som där bedrivs. Med begreppet ekumenism, som är alltså lånat av Hedegård, menar jag i det här föredraget det är enligt min mening falska och obibliska enhetssträvande som sker genom kyrkornas världsråd och andra organisationer på internationell, nationell och regional nivå. I dessa sammanhang så bortser man från läroskillnader och saknar den kärlek till sanningen som borde känneteckna den kristna kyrkan. Men termen ekumenism syftar jag i det här föredraget inte bara på det som jag nu har beskrivit, det som sker på officiell nivå mellan ledarna för de stora kyrkorna, alltså de som undertecknar avtal med bindande makt. Därför att det ekumenistiska arbetet har ändrat form under det senaste decenniet. För numera sker det mesta inte ovanifrån på officiell nivå utan underifrån på gräsrotsnivå. Vid sidan av kyrkomötesbeslut och biskoplig inblandning samlar organisationer som då till exempel den inomkyrkliga Oasrörelsen tusentals människor till stora möten där Ulf Ekman, pingstpastorer, katoliker och ortodoxt kristna samsas om talarstolen med präster från Svenska kyrkan. Jag kallar också det här för ekumenism, enhetssträvande samarbete i dess negativa mening. Eftersom det i de här sammanhangen inte finns någon enhet i läran bland de som talar på konferenserna. Och man upplever inte heller det faktumet som något problem. En är barndöpare, en annan förvägrar barnen dop, en ber till Maria och andra helgon, en annan tar avstånd från sånt och så vidare. Det är inte läran eller sanningen som förenar dem, utan upplevelsen. De känner det som att de är ett i den helige ande. Den helige ande då inom situationstecken. Kanske kan man se gräsrotsekumenismen som ett postmodernt fenomen. Att man inte tar det så noga med den objektiva sanningen som man ändå inte kan nå fram till. Den är inte liksom åtkomlig på ett enkelt sätt för oss alla. Och så förenas man istället genom upplevelsen, känslan. Det var ekumenism. Termen ekumenik använder jag i det här föredraget om det riktiga arbetet att förenas på den enda sanna grunden som är Bibelns lära och vittnesbörd. Det sanna ekumeniska arbetet bortser inte från läroskillnader som man gör till exempel i Oasrörelsen, utan försöker att komma till rätta med dem genom ett noggrant, inträngande studium av vad Herren själv säger i sitt heliga ord. Jag ska tala mer om det här mot slutet av föredraget. Då ska vi säga någonting om katolska kyrkan idag. Det är nog ingen av oss här idag i den här salen som skulle säga att Luthers kamp mot och avståndstagande från den katolska kyrkan var fel och att det stred emot Herrens vilja. Det är nog inte ens särskilt många moderna, ekumenistiskt inriktade protestanter som skulle påstå något sånt. Även om man faktiskt ibland kan höra något sånt sägas ifrån det hållet. Nej, de flesta protestanter menar ändå att vad Luther gjorde på 1500-talet, det var bra och nödvändigt. Men, tillägger man, den katolska kyrkan idag är ju helt annorlunda. Den har ju reformerats. Och den kritik som Luther och reformatorerna riktade, den gäller inte längre. En hastig jämförelse mellan 1500-talets katolska kyrka och 2000-talets visar att sådana uttalanden är helt felaktiga. Den katolska kyrkan av idag saknar visserligen de möjligheter till yttre förtryck och tyranni som man hade till förfogande på 1500-talet. Kättarbål och inkvisition med tortyr möter vi lyckligtvis inte längre. Men hur är det då på teologins, på lärans område? Avlatssystemet och den med detta system sammanhängande läran om skärselden finns fortfarande kvar. Precis som mässoffer, synergism, alltså den mänskliga samverkan i omvändelsen med Guds nåd. Helgonkult, den obibliska sakramentsläran och påvens maktanspråk. Allt sånt där finns kvar. Har det då inte skett någon förändring? Jo, det har skett en förändring. Inom den katolska kyrkan så har ett fortsatt avfall från kristen tro skett, som gjort att påvekyrkan idag är värre än vad den var för 500 år sedan. Vissa av de här fenomenen som jag nämnde har förstärkts, inte minst då påvens maktanspråk, till exempel genom antagandet av ex cathedra läran vid första Vatikankonciliet 1870, enligt vilken påven kan uttala sig ofelbart i läro- och moralfrågor. Mariakulten är det som kanske är mest i ögonfallande. Denna obibliska kult har vuxit starkare och antagit verkligen skrämmande former. Sedan 1500-talet så har två nya dogmer om Maria antagits med påvlig ofelbarhet. År 1854 så kom dogmen om Marias obefläckade avelse. Hon blev då, som det heter med den katolska dogmens formulering, helt bevarad från varje skamfläck av arvsynden. Man menar att Gud mirakulöst har ingripit vid hennes avelse och räddat henne från det allmänna syndafördärv som annars präglar varje människa. Nu hinner jag inte gå in på och visa hur helt stridande emot Bibeln den här läran är. Men jag ska bara läsa upp ett bibelställe från Romarbrevet 3, vers 22 och 23. Paulus skriver, ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. År 1950 var det dags för en ny Mariadogm. Då påven Pius den 12:e i sitt ofelbara läroämbete kungjorde. Det är en av Gud uppenbarad trosanning att den obefläckade, alltid rena jungfrun, Guds moder Maria, sedan hon fullbordat sitt jordiska levnadslopp, blivit med kropp och själ upptagen till den himmelska härligheten. Den som inlåter sig på sånt svärmeri, alltså lägger till något som en gudomlig sanning som inte står i skriften, faller under Guds förbannelse. Den som fruktar Gud vågar inte alls göra på det sättet, utan tar varningen i ordspråksboken på största allvar. Lägg ingenting till hans ord så att han beslår dig med lögn. Maria vördas också som himladrottning eller världsalltets drottning, som har fått nedslag i katolska kyrkans katekes som gavs ut 1995. Jag hinner inte läsa citat därifrån, men kanske ni själva om ni är intresserade kan läsa föredraget efteråt. Och stärkandet av Mariakulten har inte avslutats utan pågår ännu idag. Någonting som har varit på gång åtminstone ett par decennier, det är att arbeta fram och driva igenom en antagandet av en ny Mariadog. Man vill att hon officiellt ska kallas medåterlöserska. Så kallas hon redan ofta i katolsk teologi. Trots att skriften mycket tydligt säger att en är medlare mellan Gud och människor. Och denne ende medlare är ju Jesus Kristus. Men i den här katekesen som jag nämnde från 1995 heter det att då Maria uttalar sitt må det ske vid bebådelsen och ger sitt samtycke till inkarnationen, samverkar hon redan i det verk som hennes son ska genomföra. Hon är moder överallt där han är frälsare och huvud för den mystiska kroppen. Det här är stycke 973 i katekesen. Men det är inte nog med att det står så här i katekesen. Man vill alltså ha igenom en ny ofelbar dogm uttalad av påven. Och man uppvaktade den förre påven, Johannes Paulus den andre, med en petition om att en sån dogm skulle antas. Det var inte mindre än 5 miljoner katoliker, däribland 42 av kyrkans 180 kardinaler och 500 av dess 5100 biskopar som hade skrivit på den här petitionen. Man ville att hon skulle förklaras vara medförlösare, medlare och hjälpare, förespråkare, och erkännas som faderns dotter, sonens moder, andens gemål och kyrkans moder. Johannes Paulus den andre var en man som var helt hängiven Maria. I sitt påvliga vapen hade han ett M som stod för Maria, och hans påvliga valspråk löd din i allt. Och då var det inte Jesus utan Maria som det åsyftade. Ändå så sa han nej till den här begäran. Men arbetet med hennes fortsatta upphöjelse fortsätter. Den ekumenism som äger rum i Sveriges kristenhet är verkligen skrämmande. När jag för några år sedan, år 2007, bevistade Svenska kyrkans högkyrkliga rörelse AKFs kyrkodagar i Uppsala. Det året var temat helt i ekumenismens tecken. Då var Ulf Ekman en av talarna. Och han sa i sitt föredrag att 1900-talet, det var det århundrat då anden hade utgjutits över kristenheten, över de olika samfunden och även då i katolska kyrkan. Genom det här andens utgjutande så hade den katolska kyrkan fått uppleva karismatisk väckelse, och nu var det så att katoliker fått ett fördjupat förhållande till Maria genom andedopet. Man undrar vilken ande som hade döpt dessa katoliker. När Ulf Ekman sa så jag tittade mig runt i salen för att se reaktionerna var. Många drog muntert på munnen kring det här, men en del liksom nickade instämmande också. Själv så fylldes jag av förfäran. Det här nämner jag som ett tydligt exempel på det som kännetecknar ekumenismen. Det är känslan, upplevelsen av anden som förenar, inte sanningen. Huruvida det var riktigt eller inte att be till Maria, det verkade vara en bisak. Det kanske inte var så att det inte spelade någon roll alls, men huvudsaken verkade vara för att man hade uppfyllts av den här kraften. På ett annat område, religionsteologin, har inom den katolska kyrkan sedan andra Vatikankonciliet på 60-talet en total omorientering skett. Vad är religionsteologin? Jo, där ägnar man sig åt frågan hur kyrkan ska förhålla sig till och betrakta andra religioner. Och det är ju inte någon svår fråga när det gäller frälsningen. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och så har man också traditionellt lärt inom den katolska kyrkan. Tron på Jesus och de ur denna tro framsprungna gärningarna är det som frälser. Alltså inte tron alena, utan tro och gärningar. Men att det inte finns någon frälsning utanför kyrkan, vid sidan om tron på Jesus, det har man alltid hävdat. Men i och med det här konciliet så har man, kanske i de allra sista dagarna före Jesu återkomst, ändrat sig och blivit en kyrka som erkänner de andra religionerna som bärare utav det gudomliga ljuset. Det här ljuset, det lyser naturligtvis starkast i den katolska kyrkan. Och sen lyser det lite svagare i de ortodoxa kyrkorna, och sen ännu lite svagare i de protestantiska kyrkorna, och sen ytterligare lite svagare i hedna religionerna, men ändå tillräckligt starkt för att man där, om man är en hängiven efterföljare av sin religion, kan bli frälst. Ja, i själva verket menar man att alla människor har tillgång till detta ljus genom samvetets röst, och genom att följa denna röst tillräckligt troget så blir man frälst. Den här moderna katolska gärningsläran kommer fram i den tidigare nämnda katolska kyrkans katekes, stycke 847 och stycke 1260, där hedningar sägs bli frälsta på detta sätt. Men vad säger då den heliga skrift om det här? Ja, Paulus är glasklar i Romarbrevet. Men det hinner jag inte gå in på här. Jag hänvisar liksom tidigare till det tryckta föredraget. Eller om det läggs ut på nätet. Eller hur det nu blir. Men kontentan av vad Paulus lär i Romarbrevet är att där evangeliet ännu inte nått fram, där föds, lever och dör människor i andligt mörker under Guds dom och går evigt förlorade. Den här genomgripande förändringen som katolska kyrkan genomgått de senaste decennierna fick den lutherske teologen Tom G. A. Hart att betitla ett föredrag han höll som sedan trycktes Roms nya religion. Enligt Hart är den nya katolska kyrka som framträtt efter andra Vatikankonciliet präglad av synkretism, alltså religionsblandning, evolutionism, alltså utvecklingsläran, och universalism, allfrälsning, och är därmed väsensskild från den tidigare katolska kyrka vars anda numera återfinns i prästsällskapet Sankt Pius den tionde och andra marginaliserade grupper. Kommer nu in på ett allvarligt ämne, antikrist. Våra lutherska bekännelseskrifter identifierar påven som antikrist. Och det var inte heller svårt för de senare lutherska teologgenerationerna som ägde en som utomordentligt klar blick för den kristna trons centrum, rättfärdiggörelse genom tro alena, att se hur påvedömet med sin gärningslära stod emot Kristus och därmed uppvisade sin antikristliga karaktär. Den grekiska prepositionen anti betyder ju mot, antikristi, alltså mot Kristus. Som ett exempel på hur man inom luthersk ortodoxi var alldeles på det klara med att påvedömet är antikrist, så kan jag nämna att den danske biskopen Jesper Rasmus Brochmann, som levde under 1600-talet, det är för övrigt den enda nordiske luthersk ortodoxe teolog som vann inflytande på kontinenten. Det kan ju vara intressant att omnämna det på en sån här nordisk luthersk konferens. Han skrev år 1628 Pontifice Romano. Det var ett verk på 230 sidor som bara handlar om antikrist och påvedömet. Och det är inte bara lutheraner, utan hela huvudfåran av den protestantiska kristenheten har långt fram i tiden betraktat påveämbetet som antikrist. Wycliffe, Huss, Calvin, Knox, Wesley, Edwards och Spurgeon är bara några i den långa rad av namn som i sina skrifter tydligt identifierat påven som antikrist. Och om man går igenom de bibliska ställen som beskriver antikrist, och kanske då, eller i synnerhet då, andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, så ser man hur beskrivningen passar in på påven som hand i handske. I Piper Müllers kristen dogmatik så står det att ingen annan historisk företeelse i världen passar in på beskrivningen av antikrist än det romerska påvedömet. Nu kan jag inte gå in närmare på det, tiden räcker inte till för det, men två fakta vill jag ändå lyfta fram. För det första, vad är centrum i den kristna tron? Och det är rättfärdiggörelse genom tro alena. Luther menade ju att det är den här artikeln som hela kyrkan står eller faller med. Men vid konciliet i Trident, mot reformationens koncilium, så sa man i den katolska, från den katolska kyrkans sida så här: om någon säger att den rättfärdiggörande tron ej är något annat än förtröstan, fiducia, på den gudomliga barmhärtigheten som förlåter synder för Kristi skull, eller säger att man rättfärdiggöres genom denna förtröstan alena, här har man beskrivit evangeliet så tydligt och klart, ska den människan då berömmas? Nej, så den vare fördömd, säger man. Man fördömer alltså den som för fram Bibelns frälsningsbringande evangelium. Och därför ser ni framför er här idag i talarstolen en man som är fördömd av den katolska kyrkan. Men det är inte något som bekymrar mig på minsta vis, eftersom som sparven far sin kos och svalan flyger bort, så far en grundlös förbannelse förbi. Det andra faktum som jag vill lyfta fram, det är att antikrist ska träda fram i kristenhetens mitt. För det står om honom att han sätter sig i Guds tempel. Han ska alltså inte vara någon politisk diktator eller hednisk religionsledare, utan arbeta från själva centrum av kristenheten. Och så kallas han laglöshetens hemlighet. Hur är det då med påvedömet? Och påven, han framträder som kristenhetens främste representant. Han arbetar i hemlighet under Kristi tecknamn och kommer med lögnens tecken och under. Inte utanför, utan inom den synliga kyrkan utvecklas denna laglöshetens hemlighet tills den kulminerar i syndens människa, fördärvets son, som sätter sig i Guds tempel. Påven ger ju sig ut för att vara den kristna kyrkans huvud, men det är ju bara Kristus som är kyrkans huvud. Och den grekiska prepositionen anti har ju vid sidan av betydelsen mot också innebörden istället för. Antikrist betyder alltså också istället för Kristus. Efter den här genomgången av några drag hos den katolska kyrkan och den inställning till den kyrkan som möter hos några framträdande ekumenistiska företrädare i Sverige som Ulf Ekman, Peter Halldorf och Oasrörelsen, som ju vid sina stora sammankomster har kallat påvens predikant Raniero Cantalamessa som huvudtalare, så borde det stå klart för oss alla att svensk kristenhet leds vilse av sina ledargestalter. Vi står alla inför en stor och uppenbar fara att sugas in i en falsk andlighet. Hur situationen är i Finland, Norge och Danmark vet jag inte riktigt, men jag kan tänka mig att den är ungefär densamma. Kanske en viss skillnad ändå kan märkas här i Finland. Jag har fått en känsla av att man här är mer trogen sin folkkyrka och dess officiella strukturer än vad man är i de andra nordiska länderna. Att man fortfarande till exempel ser folkkyrkobiskoparna som framstående andliga ledare. I Sverige sker i alla fall den här gräsrotsekumenismen som jag skildrade utanför folkkyrkans officiella strukturer. Trons folk, om de är åtminstone någorlunda klarseende, har i hög grad anat folkkyrkobiskoparnas uppenbara avfall och vänder sig till andra andliga ledare som de jag nämnde. Jag ska nämna om några andra företeelser i svensk kristenhet som är präglade av ekumenism. Alfakursen, den har under senare år spridits ut över hela världen från England. Och den här kursen, den är utformad just på ett sådant sätt så att den ska kunna tas emot och användas i olika samfund, i olika konfessioner. Därför är dopet och nattvarden helt enkelt utmönstrade från undervisningen. Kursen består av 15 lektioner med en mycket kraftig överbetoning på den helige ande och hans gåvor. Lektion nummer 9 heter "Hur kan jag bli uppfylld av anden?" Och där får man mycket konkreta instruktioner hur man får tungotalets gåva. Den som är intresserad av det inte hur man får tungotalets gåva, men hur de beskriver hur man får det, kan läsa föredraget sen. Värt att lägga märke till hos Alfa är det ekumenistiska bortseendet från lärofrågor, det som jag nämnde. Man behandlar inte ens dopet och nattvarden. Och den karismatiska inriktningen på andeuppfyllelse och tungotal. Den svenska Alfa-bokens copyright innehas av Oas-rörelsen. Så finns det också en del andra trender, ja, inte bara i Sverige utan också i våra andra nordiska länder och i världen i stort. Jag kommer att nämna dem bara mycket hastigt här. Församlingstillväxtrörelsen med namn som Rick Warren och Bill Hybels, han som är mannen bakom Willow Creek, och Emerging Church, den framväxande kyrkan, där Brian McLaren, som vi hörde Mikkel Vigilius tala om här igår, de har blivit populära och vinner insteg. Och jag kan inte här gå in på någon detaljerad beskrivning utav vad det här går ut på, men de kännetecknas av ett postmodernt tänkande och ett pragmatiskt tänkesätt. Om kyrkan växer, om församlingarna lockar till sig allt fler anhängare, då är man på rätt spår. Och för att uppnå det här så anpassar man sin verksamhet så att tröskeln inte ska vara hög gentemot sekulariserade nutidsmänniskor. Exempelvis man ändrar gudstjänstformerna, men inte bara det utan även innehållet i förkunnelsen. Synden och Guds heliga lag och helvetets straff, det tystas ner eller nämns inte överhuvudtaget, eftersom man tänker att sånt skrämmer bort människor från kyrkorna. Ger man istället människorna vad de vill ha, bjuder på lite underhållning, så kan de ju bli intresserade av kristen tro, menar man. Och så mäter man då kyrklig framgång kvantitativt. Ju fler människor en församling lyckas locka till sig, desto bättre. Men vad ska man då säga om församlingstillväxtrörelsen, Emerging Church och liknande företeelser? Svaret blir, istället för att vinna världsmänniskorna förlorar man kristendomen. Det var inte de låga trösklarna och likställigheten med världen som kännetecknade de första kristna församlingarna. Det var istället ett alldeles annorlunda som lockade människor som var trötta på och flydde ett liv i världen. De första kristna församlingarna var heliga, det vill säga avskilda från världen. Det gick en skarp och mycket tydlig skiljelinje mellan församlingen och världen. Så att skillnaden mellan Guds rike och djävulens rike blev tydlig. Men så finns det naturligtvis också mycket gott som sker i de ekumenistiska rörelserna. Eftersom Guds ord ändå finns där. Man har Bibeln. Och det är klart att så länge Bibeln ändå finns och man läser Guds ord, så kan stora ting ske. Det ska man inte förneka. Herren kan i sin stora nåd göra stora ting i mycket bristfälliga och vilsna sammanhang. Om till exempel Johannes 3:16 eller andra evangeliska bibelord läses upp, som ju sker många gånger också i ett romersk-katolskt kyrkoår, och någon kyrkogångare enfaldigt tror på det upplästa ordet, så är ju han eller hon ett frälst Guds barn. Och då är det bara att hoppas att prästens predikan eller de liturgiska bönerna för den människan inte tar död på den enfaldiga förtröstan på Jesus och hans verk. Men jag vill naturligtvis utfärda en kraftig varning för alla de faror som möter i ekumenistiska sammanhang. Med den kunskap vi har om dessa faror så ska vi inte bejaka ekumenistisk verksamhet utan påpeka dess brister och istället leda människor in i rätta församlingar där Guds ord predikas rent och klart. Gud kan också i sin stora nåd bevara sina barn i ekumenistiska sammanhang. Men vi ska inte frivilligt, mot bättre vetande, utsätta oss eller våra barn och ungdomar för dess faror. Då kan vi inte lita till Guds löfte om att bli bevarade. Vi får vänta Guds hjälp i frestelserna när vi varken själva kastar oss i dem eller försumma att under vaksamhet och bön hos Gud söka kraft till seger, som det heter i katekesutvecklingen från 1878. Avslutningsvis så vill jag då säga något om föredragsrubrikens andra led, biblisk ekumenik. Biblisk ekumenik, det är att söka enhet på den enda sanna grunden som är Guds ord. Och det som det då är fråga om, det är den yttre enhet som vi kallar kyrkogemenskap. Det finns redan en inre, fullkomlig, andlig enhet mellan alla Guds barn, vilka kyrkosamfund de än tillhör. Den enhet mellan Jesu lärjungar genom alla tider som frälsaren talar om i Johannes 17, då han ber till sin himmelske fader att de alla ska vara ett, är redan ett faktum. Jesu bön var en stark och mäktig bön som genast gick i uppfyllelse. Alla kristna är redan ett genom den helige andes inneboende. De regeras alla av den gudomliga kärleken. De är alla medborgare i ett och samma rike, lemmar i samma kropp och så vidare. Jesu bön i Johannes 17 kan därför inte förverkligas nu 2000 år efteråt genom ekumenisternas verksamhet eller organisatoriska sammanslagningar av samfund. Det är att komma för sent och att med mänskliga åtgärder åstadkomma det som som är den helige andes inre osynliga verk. När till exempel om något år i Sverige Svenska Missionskyrkan, den som förut hette Svenska Missionsförbundet, baptisterna och metodisterna slås samman till ett samfund, det innebär ju inte det en uppfyllelse av Jesu bön i Johannes 17. Det som sker är istället att ett monument uppreses över den närmast totala likgiltighet angående biblisk troslära som kännetecknar vår tids kristenhet. Nu kommer det bli så att i ett och samma samfund samsas barndöpande metodister, vuxendöpande baptister och så missionsförbundare som aldrig fastslagit någon lära utan alltid låtit var och en av sina medlemmar själv bestämma vad som är sann kristen tro. Men det är naturligtvis önskvärt att den inre enhet som redan finns också tar sig yttre kyrkoorganisatoriska uttryck. Men det är bara möjligt i de sammanhang där ingen förnekelse av uppenbarade bibliska sanningar förekommer. Bara med de kyrkor och församlingar där man bekänner Guds ord rent och klart kan en yttre gemenskap ingås. Då kommer också den inre enheten till uttryck i något yttre som faktiskt till och med världen kan se. Så det är alltså till kyrkogemenskap på den gudomliga sanningens grund biblisk ekumenik syftar. Ekumeniken är viktig, inte bara för att världen ska se hur de kristna älskar varandra, utan också för våra barns och för våra ungdomars skull. I små, isolerade församlingar finner de unga färre möjligheter till kamratskap och senare, när de blir äldre, till äktenskap. Risken är att de istället lockas till ekumenistiska sammanhang som Oasrörelsen för att det är så många andra ungdomar där. Och andra av våra ungdomar försvinner ut i världen. Vi måste alltså göra allt vad vi kan för att undvika inbördes isolering. Den här konferensen till exempel, den erbjuder ju möjligheter för företrädare och medlemmar av olika sammanhang att träffas, och så kan förtroenden skapas. Det är ett verkligt gott initiativ. Elsinarbetet är ett annat initiativ som är mer långt syftande. Det är ett försök att skapa full kyrkogemenskap mellan dem som delar samma lära. Och så måste naturligtvis de traditionella lärosamtalen mellan lutherska församlingar fortsätta. För det är ju genom sådana samtal som kyrkogemenskap ingås. Tänk er, kära vänner, om Herren Gud om några år skulle ge oss en enad nordisk bibeltrogen kyrka av den lutherska bekännelsen. För detta borde vi alla be och arbeta. Jag tror då att ett större antal av ungdomarna skulle bli kvar och inte lockas ut i ekumenistiska sammanhang. Och jag tror också att det skulle bli bättre möjligheter till evangelisation och till och med mission. Det kan verka orealistiskt att hoppas på det när man ser ut över den här kyrkogeografiska kartan som Ola visade igår, med all den splittring och oreda som finns. Men det har sett mörkt ut också tidigare för den lutherska kyrkan. Tänk till exempel på hur en av inre splittring och yttre tryck hårt pressad luthersk kyrka år 1577 med Guds hjälp kunde enas kring konkordieformen, endräktsformen. Låt oss be om och hoppas på ett nytt konkordieunder på 2000-talet i våra nordiska länder. Men om så inte sker, så måste vi ändå hålla fast vid Bibeln och vår bibliska evangelisk-lutherska bekännelse. Hur det än blir, så ska vi aldrig ge efter för ekumenismens frestelser. Allra sist så vill jag lyfta fram några hinder som jag kan se för att uppnå denna yttre enhet. För det första finns det en tendens i de lutherska väckelserörelserna att upphöja de egna lärofäderna till absolut norm för läran. Jag är mycket tacksam för det som Mikkel Vigilius sa här i en kommentar till Halvars föredrag, att vi ska verkligen lyssna till de andliga fäderna och lära utav dem. Men det kan också bli så att man i praktiken placerar lärofäderna över Bibeln och bekännelseskrifterna. Hur välsignade lärare i Guds rike de än har varit, så måste de ändå prövas. Och ibland måste man också vid en sån prövning konstatera att de tagit miste. Ingen är ofelbar, och därför innebär det inget underkännande av deras storhet eller välsignelsen av deras arbete om man inte följer dem på de punkter som de saknat ljus över. Ett hinder för ekumenikens arbete är alltså det envisa fasthållandet vid lärofäderna mot all överbevisning utifrån Bibel och bekännelse. För det andra så har vi oviljan hos många att lämna de avfälliga folkkyrkorna. Det tycks hos vissa inte finnas någon gräns för hur långt avfallet ska gå innan man är beredd att lämna. När det gäller missionsprovinsen, som är en stark kraft i nordisk lutherdom, hoppas jag att en utstötningsprocess som den är föremål för från folkkyrkorna, både i Sverige och här i Finland, att den ska leda till ett totalt avståndstagande från, utträde ur och fördömande av folkkyrkorna från missionsprovinsens sida. Ett utdraget kvarstannande innebär nämligen risk för anpassning. Vill man vara del av en läropluralistisk kyrka, så leder det förr eller senare till att man förlorar sin känslighet, sin hälsosamma rädsla för den falska läran. Och är det inte för övrigt just detta som drabbar bibeltrogna vänner i dessa tider? Det EFS som man en gång lämnade på grund av bibelkritiken, och det EFS som idag har avlägsnat sig mycket mer från Bibeln och bekännelsen än vad man hade gjort 1911. Hästlängder mer än vad man då hade gjort. Det kan EFS nu samarbeta med, åtminstone på lokal nivå. Och här kan jag inte låta bli att nämna det forskningsseminarium som hölls den 20 till 21 april i år på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala. Seminariet hette Den rosenianska väckelsen cirka 1890 till 1920 och bildandet av missionssällskapet Bibeltrogna vänner 1911. Nu hoppar jag något stycke eller så på grund av tidsbrist. Det är svårt att frigöra sig från tanken att det här seminariet var ett led i ett närmande mellan EFS och ELMBV. Och sådana tankar framfördes under seminariet. Agne Nordlander, en ledande EFS-teolog, sa att bibelsynen inte var ett avgörande hinder för gemenskap, bara man är enig om de tre gammalkyrkliga trosbekännelserna, alltså apostoliska, nicenska och atanasianska. Det gjorde inget, sa han, om några var lite mer konservativa i bibelsynen, andra mindre. Det var vissa seminariedeltagare som poängterade hur helt avgörande bekännelsen till Bibelns ofelbarhet är. Men det som var oroande var att det var ingen från bibeltrogna vänner som invände mot att bibelsynen på det här sättet relativiserades. Och det här seminariet kommer, de föredrag som hölls kommer att tryckas som en publikation till hösten antagligen. Och vi får väl återkomma till vad som där sades. Vad kan man då hoppas på för ELMBVs del när det gäller kyrkofrågan? BVs starke man från bildandet till i stort sett ända fram till sin död, Axel B. Svensson, skriver i 50-årsskriften Missionssällskapet Bibeltrogna vänners historia under tiden 1911-1961 att man under nästa 50-årsperiod måste ta sin ställning till Svenska kyrkan under omprövning. Och det är nu ett år kvar utav den här 50-årsperioden. Vågar man hoppas på ett kyrkligt uppvaknande i elfte timmen? Lösningen som för Axel B. Svensson kunde bli aktuell, det var inte den som skett i och med missionsprovinsens bildande. Utan han såg istället framför sig en helt självständig luthersk kyrka. Och han var också tydlig i den här minnesskriften med att den anglikanska prästordningen, som han kallade det, och med vilka han antagligen menade en högkyrklig ämbetssyn som innefattade apostolisk succession, att den inte var rätt lösning. Om missionsprovinsen, som ju är väldigt stor här i Finland också, ska förvandlas till eller ingå i en framtida bibeltroende luthersk kyrka, så måste den också komma till rätta med den högkyrkliga falang inom sig som på flera sätt står öppen emot den romerska kyrka, varom detta föredrag till stor del har handlat. Missionsprovinsen måste också få ett klarare kyrkobegrepp där A. man inte längre står kvar med ena benet i en avfällig kyrka. B. där församling och ämbete hålls samman så att inte vigningsbiskopen blir en som förser kunder, alltså olika organisationer som inte nödvändigtvis står i gemenskap med missionsprovinsen, att man förser sådana med präster. Med dessa sistnämnda kritiska synpunkter, som jag vill ska ses som välmenande påpekanden och en önskan om omprövning hos ELM BV och hos missionsprovinsen, så vill jag allra sist än en gång nämna min dröm om en framtida enad luthersk kyrka i Norden, som vilar på Bibelns eviga, orubbliga grund. Jag låt oss alla allvarligt arbeta och be för ett nytt Concordie under. Tack för ordet.